السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأهلا وسهلا. ما شاء الله ذكرت ورد تباكا efter en månads frånvaro. Alla man saknar dessa lektioner, de är en ljuspunkt i ens liv, i ens vecka, i ens vardag. Och jag ber Allah Azza wa Jalla att låta mig få sprida gott så länge jag lever. Amin. Och att ni också lär er gott så länge ni lever. Amin. Så att vi inshallah samarbetar gott. Vi tänkte fortsätta med den här serien, Det lyckade äktenskapet. Det lyckliga äktenskapet. Och vi talade i de två sista lektionerna om hur man ska välkomna det nyfödda barnet. Bestämmelser kring detta. Och vi tänkte idag fortsätta lite på samma spår, och det är hur man ska uppfostra sina barn när man väl har fått dem. För det här är någonting som islam lägger väldigt mycket vikt vid. Våra barn är ett ansvar. Allah kommer att fråga oss på domedagen om våra barn. Profeten sallallahu alaihi wasallam sa: "Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi." Ni är alla givna ansvar, och ni kommer alla att frågas om era ansvar. Imamen, ledaren i landet, har givits ansvar och kommer att frågas av Allah om det ansvar han har givits. Och så sa han: "Ar-rajul," och mannen har givits ansvar över sin familj, och han kommer att frågas om dem han givit ansvar över. Och kvinnan är ansvarig i sitt hem, och hon kommer att frågas om de som hon har givit ansvar över. Och så sa han: "Wa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi." Och ni kommer alla att frågas om ert ansvar. Så här nämner profeten alaihi wasallam i denna hadith som finns i Bukhari Muslim ordet mas'ul. Mas'ul betyder här att Allah kommer att fråga dig på domedagen: hur tog du hand om dina barn? Hur uppfostrade du dina barn? Du har givits det här ansvaret, och då har du en skyldighet. Du kommer att frågas om den här skyldigheten på domedagen. Det vill säga, har du gjort din skyldighet, det som Allah har ålagt dig att göra, eller har du försummat och struntat i den och fallit kort? Så det här är en jätteviktig hadith som lär oss att vi har ett ansvar. Och samma sak, profeten alaihi salam gjorde brödraskap mellan sahaba. Och från de sahaba som blev bröder från al-Muhajirin och al-Ansar var Salman al-Farisi och Abi Darda radiyallahu anhu. Och Abu Darda radiyallahu anhu, han var en riktig zahid. En person som bara dag och natt kämpade efter nästa liv, efter paradiset. Så pass att när Salman kommer hem till Abi Darda och träffar, ser Darda, så ser han henne och frågar henne typ: hur är det, och så vidare. Och då så säger hon att din bror har inget behov av dunja. Men han bryr sig inte om dunja. Inte alls, han bryr sig inte om mig, alltså ingenting. Men han bara ber på nätterna och fastar på dagarna. Typ varje dag. Så Salman sov över hemma hos honom en natt. Och i alla fall, i slutet på hadithen, så lär Salman honom att du kan inte be hela natten. Be en del av natten, sov en del av natten. Och han lär honom också på dagen att du kan inte fasta. Du kan inte fasta varenda dag. Och så säger Salman radiyallahu anhu de här kända orden: "Wa inna li rabbika alayka haqqa." Och din herre har rättigheter över dig. "Wa inna li nafsika alayka haqqa." Och du har skyldigheter mot dig själv. "Wa inna li ahlika alayka haqqa." Och din familj har rättigheter hos dig. Eller du har skyldigheter mot din familj. Och i vissa riwaya, och du har skyldigheter mot din fru. "Fa'ati kulli dhi haqqin haqqa." Så ge varje dess rättighet. Du har skyldigheter mot Allah. Nej, det har vi. Du har skyldigheter mot dig själv. Du har skyldigheter mot din fru och dina barn. Och ge alla dess rättigheter. Inte att du tar på någons rättighet av bekostnad av någon annan. Och sen gick de till profeten alaihissalam på morgonen och frågade om det som Salman hade sagt stämmer. Är det här sant igen? Kan han säga så här? Och då så sa profeten alaihissalam: "Sadaqa Salman." Det är sant. Men alla har sina rättigheter och du har dina skyldigheter. Så vad lär vi oss av denna hadith? Att du har skyldigheter mot din fru. Och du har skyldigheter gentemot dina barn, din familj. Och att lämna efter sig rättfärdiga barn är bland det bästa man kan göra. Vi talade om det här när vi talade om hur islam uppmuntrar till att få barn. Och nyttan med att få barn. Vad finns det för vackra aspekter av att få barn? Och en av dem är det som profeten alaihissalam nämnde i hadithen. Att om människan dör så slutar hans gärningar att öka förutom tre. Sadaqa jariya, en sadaqa som fortsätter. Eller nyttig kunskap han lär ut. Eller ett rättfärdigt barn som gör dua för honom. Waladun salih yad'u lah. Ett rättfärdigt barn som gör dua för honom. Tayyib. Så att lämna ett rättfärdigt barn efter sig är bland det bästa man kan göra. Som gör dua för dig. Du ligger i graven och subhanallah, dina hasanat ökar. Dina synder suddas bort. Och dina nivåer stiger hos Allah subhanahu wa ta'ala. Hur? Genom att dina barn gör dua för dig. Är det inte mäktigt? Subhanallah. Du lämnar efter dig någonting som fortsätter att gynna dig efter döden. Men, lahidu, lägg märke till att han här sa, waladun salih yad'ula. Ett rättfärdigt barn som gör dua för honom. Han sa rättfärdigt. Varför? För en person som lämnar efter sig ett icke-rättfärdigt barn, ett kriminellt barn, ett barn som är långt borta från islam, kommer inte göra dua för sina föräldrar. Han gör inte ens salah för sig själv. Ska han sitta och göra dua för sina föräldrar? Nej, kanske någon enstaka gång, men that's it. Men det rättfärdiga barnet, typ varenda salah, varenda sujud, han gör dua för sina föräldrar. Allahumma arham walidayya. Allah har rahma mina föräldrar. Allah ger jannah till mina föräldrar. Allah förlåt mina föräldrar. Han ger sadaqa till sina föräldrar. Sadaqa jari. Han kanske bygger en moské för dem. Han kanske gör umra för dem. Och så vidare. Han är rättfärdig. Och det här för oss tillbaka till vad? Vikten av att uppfostra rättfärdiga barn. För rättfärdiga barn kommer inte bara från ingenstans. Utan först och främst, det är Allah som vägleder. Som Ibn Uthaymin nämner att i den här frågan när det kommer till vägledning av barnen, i slutändan allting går tillbaka till Allah. Allah yahdi man yasha wa yudillu man yasha. Allah vägleder vem han vill och vilseleder vem han vill. Men det betyder inte att vi lämnar saker och ting bara så där, utan vi har en skyldighet och det är att uppfostra barnen. Vi gör det som åligger oss och vi ber Allah att vägleda och förlitar oss på Allah subhanahu wa ta'ala. Det är så vi gör. Inte att vi lämnar barnen, bara växa upp, gör vad ni vill. Inshallah, om Allah vill vägleda dem, han vägleder dem. Nej, så ska du inte tänka. Utan tar du eller asbab, gör det som du är skyldig att göra. Och sen förlitar du på Allah subhanahu wa ta'ala. Och inshallah, de blir vägledda. Eller de kanske halkar. Det kan hända. Qaddar Allah, det finns en hikma i allting som Allah azza wa jalla har bestämt. Vi har profeterna, de bästa av människor. Vissa av deras barn var inte bra. Men det är någonting som Allah azza wa jalla har bestämt. Men generellt, överlag, så när man uppfostrar barnen korrekt så kommer det att ge frukter. Det kommer att löna sig. Och inshallah, de kommer att bli vägledda. Och vad som också bevisar föräldrarnas påverkan på barnet, det är hadith Abi Huraira radiyallahu anhu som finns i Bukhari Muslim, där profeten alaihi salatu wassalam sa att varje barn föds på en fitra, den naturliga normen, den naturliga tron på en skapare. Och sen är det hans föräldrar som gör honom till jude, eller kristen, eller elddyrkare. Har ni tänkt på den hadithen ur den aspekten? Att hadithen bevisar hur mycket föräldrarna påverkar sina barn. Här hur de påverkar barnen negativt. Och för dem bort från den sanna religionen. Och då förstår man underförstått att de också kan påverka barnen positivt. Genom att låta dem vara kvar på sin fitra, den naturliga normen, och växa upp som hunafa, monoteister, som muahidin, som sanna, rentrogna muslimer. Tayyib, hur ska man då uppfostra rättfärdiga barn? De lärda brukar nämna att allting går tillbaka ganska långt, till och med till den, vad kan man säga, fasen där man inte ens har fått barn. Till fasen då man inte ens har fått barn. Och det går tillbaka till att välja en rättfärdig partner. Det är där allting börjar. Det är en förutsättning. Hur ska du få rättfärdiga barn? om din fru inte är religiös? Hur ska kvinnan få rättfärdiga barn om mannen inte är religiös? Eller hur? Så att det går tillbaka till det. Och det har vi talat om. Vikten av att gifta sig med en rättfärdig person. Och vilka två egenskaper är det man ska söka hos sin partner? Vi sa att det här gäller både för män och kvinnor. Båda egenskaperna är exakt samma. Som är de utmärkande egenskaperna man ska söka hos sin partner. Vilka två är de? Okej, ett rätt. Falfara bidat i din och khuluk. Välj kvinnan med bra religion och karaktär. Och samma för kvinnan, en man med bra religion och karaktär. Det är de två egenskaperna som man ska prioritera då man söker en partner i sitt liv. Religion, att personen är religiös och att personen har en bra karaktär. Det är första steget, att man väljer en rättfärdig partner. Ett annat steg är också när man väl gift sig att man gör dua. Man gör dua innan man ens har fått barn att man ska få rättfärdiga barn. Och där finner vi i Koranen någonting som genomsyrar profeternas dua. Ni kollar på hur profeterna gjorde dua så finner ni att de bad Allah om att få rättfärdiga barn. Så som Ibrahim alaihissalam säger: Rabbi habli mina salihin. Herre, skänk mig rättfärdiga barn. Herre, skänk mig rättfärdiga barn. Zakaria alaihissalam, hunalika da'a Zakaria rabbahu, qala rabbi habli min ladunka dhurriyatan tayyiba. Han bad Allah om att få barn avkomma som är tayyiba, en som är goda, som är fromma, som är religiösa. Vi finner också då Allah azza wa jalla beskriver ibadihi salihin, ibadur rahman i slutet på surat al-Furqan. Då säger Allah subhanahu wa ta'ala: Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun. Wa harri khinkus, ge oss fruar och barn som kommer att vara en ögonsten för oss. Waj'alna lil muttaqina imama. Och gör oss som förebilder för de rättfärdiga. Så de ber här Allah azza wa jalla om att få makar som är rättfärdiga och barn som är rättfärdiga. Och här beskrevs det med att de är en ögonsten, de är en fröjd för ögat. Qurrata a'yun. Än man njuter av att se dem. Och då ser här Salaf i tafsir på den här versen att det här handlar om att han ser sin fru och sina barn dyrka Allah subhanahu wa ta'ala. Han ser sin fru och sina barn lyda Allah. Och det finns ingenting som gör den troende lyckligare än detta. Eller hur? Eller han kommer hem, han ser hans fru be, han ser hans fru lära barnen Koran och sunna och dua och mashallah. Allah, vad är bättre än detta? Eller hur? Så han njuter av att se sin fru, njuter av att se sina barn växa upp på det här sättet. Så då har vi en viktig aspekt. Att göra dua innan man ens har fått barn, att man ska få religiösa barn. Två, att också göra dua när man har samlag. Som vi känner till, att då en man ska vara intim med sin fru, så ska han göra dua. Att Allah ska skydda hans barn från en shaitan. Det är också en sak som hjälper till på vägen. Att barnen ska bli en fromma och religiösa under deras uppväxt. Och sen också att man ska be Allah när man väl fått barn, att Allah ska vägleda ens barn och ge dem det bästa och så vidare. En göra dua för ens barn, när man väl har fått barn. Så hänger ni med, gör dua innan du har fått dem, när du vill producera dem, och tre, när du väl har fått dem, så ska du göra dua för dina barn. Och subhanallah, från Allahs ni'ma är att han har gjort den troendes dua för sina barn accepterad. Som det har nämnts i den autentiska hadithen, att det finns tre personer som får sin dua accepterad. Och han sa alaihissalam, den resandes, den förtrycktes och förälderns dua för sina barn. Subhanallah. Och det här är, han sa inte på fredagar eller den här timmen eller i ramadan eller på natten, utan den föräldrarnas dua för barnen är accepterad. När? 24/7. Livet ut, dygnet runt. Gör dua för dina barn. Och underskatta aldrig dua. Vissa ting, det är inte så viktigt och det är inte så stort. Vi måste göra mer och så vidare. La wallah, dua är bland det viktigaste du kan göra för dina barn. Om din dua blir besvarad, kanske Allah vägleder dina barn. Förena dig med dina barn i paradiset. Så be Allah ständigt för dina barn. Att Allah ska vägleda dem, hålla dem på sanningen, skydda dem från fitna, få dem att älska islam, få dem att hata synder, att Allah ska förena mellan er i paradiset och så vidare. Men gör alltid dua för era barn. Eran sujud, i slutet på tashahud, en hela tiden. Gör dua för era barn. Och jag har nämnt det här förut. Även de här vardagliga konversationerna som man har med varandra. Och många också yani missar den här chansen. Till exempel, vi har nämnt det här tidigare, att ditt barn kanske gör någonting fel hemma. Vad skulle du då säga till barnet? Skulle du skälla ut barnet? Namn du kan säga till och så vidare. Men du kan också göra dua. Aslahak Allah. Arabiska. Ni må Allah typ korrigera det. Hadak Allah. Må Allah vägleda dig. Han gjorde någonting fel, han tappade glas någonting. Du blir arg, du säger hadak Allah. Må Allah vägleda dig. Det är bra, eller? Tänk om den dua blir accepterad. Allah, mashallah, gör honom mustaqim. Yani fast på religionen livet ut. Så den här vardagliga duan är viktig. Mellan dig och din fru också. Du kanske blir arg eller någonting. Säg typ, hadak Allah, må Allah vägleda dig. Må Allah förlåta dig. Må Allah förlåta oss. Må Allah vägleda oss. Och så vidare. Istället för att få den här defensiva rollen och börja försvara dig och kanske säga fula saker tillbaka eller någonting sånt. Så försök alltid vara cool och linnäs i husna. Tala gott till varandra. Idfa' billatihi ahsan. Någon kanske talar spydigt till dig. Tala vackert tillbaka. Och då sätter du den andra personen på plats. Och det blir en riktig tankeställare för den andra personen. Eller hur? Och det tyder också på här att man är sansad. Man är lugn. Du håller lugnet. Den person som kontrollerar dig själv. Och det här är den sanna styrkan som profeten sallallahu alaihi sa. Den sanna styrkan är inte att brotta ner folk. Utan den sanna styrkan är att kunna vara tålmodig. Kunna vara sansad när man blir arg. Så att, och då kan det visa sig då i att göra dua för sina barn och sin partner. Motsatsen. Profeten sallallahu alaihi sa har varnat oss för att göra dua mot våra barn. Han sa i en autentisk hadith. Gör inte dua mot er själva. Och gör inte dua mot era barn. Och gör inte dua mot er egendom. För kanske ni gör dua under en stund där ni frågar Allah och er dua blir accepterad. Subhanallah. Och det här har man sett. Föräldrar som gör dua mot sina barn. La'na, vissa. De ber förbannelse för sina barn. A'udhubillah. När de blir arga. Förbannelse eller typ Allah straffar dig och liknande saker. Tänk om denna dua blir accepterad. Och dina barn blir, deras liv blir förstört. Så gör aldrig dua mot dig själv. Mot era pengar, mot era barn och så vidare. Utan gör dua för dem. En annan dua som också har nämnts i sunna. Det är att man söker skydd för sina barn. Som profeten Muhammed a.s. sökte skydd för al-Hassan och al-Hussein. Och han sa att eran far Ibrahim brukade söka skydd med dessa du'at. Med dessa da'wat. U'idukuma bi kalimati Allahi tama wa min kulli shaytani wahama wa min kulli aini lama. Att man söker skydd från att barnen ska drabbas av onda ögat och drabbas av shaytan. Och den här du'an, den finner ni i du'aböcker. Den är bra att göra för sig själv och bra att göra för sina barn. Spädbarn och så vidare. För wallahi, al-ayn och haq, onda ögat är sant. Som profeten sa a.s. Finns folk som har drabbats av onda ögat. Folk jag känner. Från att vara helt friska till att bli jättesjuka. Så det är allvarligt. Därför är det bra att man söker skydd för sina barn. Att de ska skyddas från onda ögat. En annan skyldighet man också har gentemot sina barn i tidig ålder, det är att man ammar barnet. En skyldighet som mamman har är att barnet ska ammas. Och Allah har nämnt att barnet har rätt att ammas i 2 år. Och sen kan det självklart hända saker som gör att det inte är möjligt. Men överlag så är den bästa tiden att amma ett barn i 2 fulla år. Hawlaini kamilain. Yani 2 fulla år. Och det här är också någonting som idag vetenskapen har visat är livsviktigt för spädbarn. Men subhanallah så läser man om vissa kvinnor, inshallah de inte muslimer, men vissa kvinnor som inte vill amma sina barn för att de vill värna om sina bröst. De vill ha vackra bröst. Istället kanske barnet får dåligt immunförsvar resten av livet. Är det så man ska resonera? Nej, då har man gjort fel prioriteringar i livet faktiskt. Om man prioriterar sina bröst framför barnens hälsa. Wallahu musta'an. En annan sak som också är grundläggande i barnuppfostran, en förutsättning, är att man förser sin familj med halal-inkomst. Att man serverar halal-mat på bordet. För att de lärda har nämnt att haram-mat, haram-dryck har en påverkan på personen. Gör hjärtat hårt. Och kanske få barnen gärna bort från att lyda Allah subhanahu wa ta'ala. Så jätteviktigt att man förser sina barn, sin familj med halal. Man söker ett halal arbete. Och undviker att ta hem någonting som är haram i sitt hem. Vidare till en annan aspekt av barnuppfostran som kanske är den viktigaste. Och det är ett ta'lim, att lära sina barn. Lära sina barn om den korrekta trosuppfattningen, deras aqida, deras tawhid, deras iman. Att lära sina barn om bönen, god karaktär och det de behöver veta i livet. Även världsliga saker. Att vara en lärare till sina barn. Allah subhanahu wa ta'ala har sagt i surat Tahrim: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. Troende, rädda er själva och era familj från en eld vars bränsle är människor och stenar. Rädda er själva och era familj, era fruar och era barn från denna eld vars bränsle är vad? Människor och stenar. Och de lärda säger i tafsir, stenar av svavelsten. Eller den stenen som brinner värst av alla. Må Allah skydda oss. Ali radiyallahu anhu sa i tafsir på den här versen: Allimu anfusakum wa ahlikumul khair wa addibuhum. Yani hur ska man rädda sig själv och sin familj från elden? Jo, genom att lära sig själv och lära sin familj det som är rätt. Och att typ att de bor om jag uppfostrar dem. Så hur räddar man sig själv och familjen från elden? Genom att lära dem. Lära dem vad? Lära dem, som vi sa, den korrekta aqidan. Vad är det man ska tro på som muslim? Sahaba radiyallahu anhu sa att när vi var unga i sällskapet av profeten Muhammad a.s. så brukade vi lära oss al-iman före vi lärde oss Koranen. Och när vi väl lärt oss al-iman så fick vi lära oss Koranen och det ökade oss i iman. Och den här hadithen är sahih. Så där finner vi att sahabas barn radiyallahu anhum fick lära sig al-iman. Först av allt. Vad är al-iman för någonting? Det är aqida. Grunden i våran trosuppfattning är iman. Tron på Allah omfattar kunskapen om tawhid. Tron på hans änglar, hans böcker, hans sändebud, domedagen och tron på ödet. Viktigaste grundpelarna i vår religion är det man ska börja med att lära barn. För att allt handlar i slutändan om att dyrka Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Och vad är dyrka Allah azza wa jalla? Det går tillbaka till tawhid. Och det är strävan efter att komma till paradiset, att rädda sig själv från elden. Hur ska våra barn sträva efter ett paradis som de inte ens känner till? De har aldrig fått höra om detta paradis, vad som finns där i. De har aldrig fått höra om domedagen. De har aldrig fått höra om vad som händer vid döden och graven. De har aldrig fått höra om helvetet av sina föräldrar. Hur ska de ens vara rädda för helvetet? Eller hur? Det är jätteviktigt att lära sina barn. Och många av dem som kommer till Sverige, de har en thaqafa. Eller awam, yani generella muslimer. De har en thaqafa, de har en allmän bildning inom islam. De har gått bott i muslimska länder, de har kanske gått på koranskolan när de var små, de har lärt sig av sina föräldrar, de kan många saker, även om de inte är ulema, de vet många saker om islam. Men många barn som vi ser i Sverige, de har noll koll. Är det inte så? Noll koll. Många ungdomar, du frågar dem, nämn för mig islams fem pelare, de kan inte svaret. Nämn för mig iman sex pelare, de kan inte svaret. Eller hur? Säg till dem, förklara för mig tawhid, kan de svara? De kan inte. Frågan om meningen med livet, de vet inte. Eller hur? Så hur i hela världen ska vi förvänta oss att de ska kämpa efter paradiset, de ska vara rädda för helvetet, de ska älska Allah och längta efter Allah, de känner inte Allah subhanahu wa ta'ala. Och vi kan inte heller förlita oss på att någon annan ska komma och lära våra barn. Nej, om du hämtar en muallim, en lärare som lär dina barn, jazakallah khair, då har du gjort ditt. Antingen du lär dem eller du ser till att någon annan lär dem. Det är din skyldighet. Det behöver inte nödvändigtvis vara du som lär barnen, men någon måste lära dina barn om en islam. Taib. Så lär era barn, lär era fruar den här allmänbildningen, en basic islam. Man måste känna till sin religion. Så enkelt är det. Ibn Abbas radiyallahu anhuma sa i tafsir på den här versen att vi ska rädda oss själva och vår familj från elden. Han sa agera ut med lydnad till Allah och frukta eller håll er borta från synder och beordra er familj med att minnas Allah, för det kommer att rädda dem från elden. Yani, hur ska vi rädda oss själva från elden? Genom att lyda Allah och hålla oss borta från synder och att påminna vår familj om detta. Dikrullah betyder här att påminna dem om Allah, om bönen, om fastan, om allting som har med islam att göra. För det här kommer att, inshallah, rädda dem från elden. Och bland det viktigaste man måste lära sina barn är bönen. Allah subhanahu wa ta'ala har specifikt nämnt detta i surat Taha. Då Allah subhanahu wa ta'ala säger, wa'mur ahlaka bis-salah, wastabir 'alayha. Att beordra din familj med bönen. Och härda i detta. Yani, var tålmodig i att beordra din familj med bönen. Och profeten a.s. sa, beordra era barn att be, eller lär era barn att be när de är sju. Den autentiska hadithen. Så här, wa'mur ahlaka bis-salah. Beordra din familj med bönen. Och var tålmodig i att beordra dem med bönen. Det betyder vad? Det betyder att det här är inte någon engångsgrej. Jag sa till mitt barn att be när han var sju. En gång, det räcker. Nej, utan varenda salah. Kom och be, det är tid att be. Så här ber man, så här ska du göra bönen, så här får du inte göra bönen. Och var tålmodig. För det kan hända att det är svårt för dem att be. Svårt att lära sig be. Kanske fuska med bönen och så vidare. Svårt att vakna. Men då måste du vara tålmodig och fortsätta beordra dem med bönen. För bönen är det viktigaste vi har i vår religion efter tawhid. Är det inte så? Så som Umar radiyallahu anhu sa, att den som inte ber har ingenting med islam att göra. Och har man lämnat bönen helt och hållet, ja, vad är det man har kvar från islam? Billahi alaikum, fråga er, vad finns kvar av en persons islam om det inte finns någon bön? Det är bara en rams, det är bara något så här tomt skal igen. Islam, det är agerande. Och det viktigaste agerandet är bönen. Skillnaden mellan oss och dem är bönen. Så jätteviktigt att man lär sina barn att be. Redan från 7 års ålder. Och som han har lärt en hikma här. Det är att de växer upp med att be. Vissa de kör den här, vi låter dem vara, de är barn, låt dem leka. När de är 15, de är könsmogna, då säger vi åt dem att be. Och det är sant, de har ingen synd på sig innan 15. Änglarna skriver inte, alltså innan de är könsmogna. Men det kan bli väldigt tungt för barnen att göra den här omvändningen, att i 15 år inte ha gjort salat och sen helt plötsligt ska jag börja be 5 salat om dagen. Men har de vuxit upp med att träna på bön, att när pappa och mamma ber, jalla gå och gör wudu, kom vi be. Då blir det genast enklare. Då är det inte att de ska börja med något nytt, utan det är så att de ska fortsätta med någonting de alltid har gjort. Hänger ni med? Så jätteviktigt att man då lär sin familj. Och profeten alaihissalam la ju mycket, mycket vikt på, som vi sa, att lära al-islam till folk. Och lära barn. Lära barn al-islam. Han lärde ju ungdomarna om al-iman. Och den kända hadithen som vi går igenom också på andra lektioner här. Hadithen där Rasulullah alaihissalam gav ett råd till Ibn Abbas. Ya gulam inni uallimuka kalimat. Pojke, jag ska lära dig några ord. Ihfadillah, ihfadak. Bevara Allah, yani Allahs religion. Allah kommer att bevara dig. Till slutet på hadithen. Den hadithen är grym. Alltså förstår du den hadithen? Wallahi, du förstår så mycket av islam. Och vi har ju sagt att till och med ulema har skrivit böcker i förklaringen på den hadithen. Som vi går igenom på torsdagen. Så lärde han Ibn Abbas, och de sa att han var ungefär 11 år, tror jag, om jag tar fel. när han fick lära sig de här mäktiga orden. Yani pojke, jag ska lära dig några ord. Och då säger ulema, det här betyder att profeten a.s. var väldigt mån om att vägleda barn, vägleda ungdomar. Han var inte den här som sa, men ni barn är inte viktiga, jag ska fokusera på att lära vuxna människor. En riktig alim lär både vuxna och små. Barnen, som vi sa, de är framtiden. Om barnen får rätt aqida, så kommer de växa upp med rätt aqida. Och inshallah, de kommer att bli bra muslimer. Så att lägga grunden är jätteviktigt. Ett annat exempel är då profeten a.s. gick med ett av hans barnbarn, det var Hassan eller Hussein. Och han tog en daddel som han hittade, jag tror det var i hemmet eller ute i alla fall, utanför hemmet. Som han stoppade i munnen. Han var bara ett barn, ett litet barn, så han stoppade i munnen. Och då så tog profeten ut daddeln från hans mun. Han sa kach, kach, typ usch, usch på svenska typ. Det kan vara sadaqa. Det här kan vara sadaqa. Det är inte halal för oss ahlul bayt att äta sadaqa. Men han lär här barn, du får inte äta något som inte är tillåtet. Många av oss skulle säga, det var en dadde eller bara ett barn, vadå? Eller hur? Men han lär barnet här vad? Vikten av att ändå stoppa halal i sin mun. Får inte stoppa någonting haram i munnen. En annan aspekt är också att profeten a.s. brukade gå förbi och hälsa på barn. Och ni vet ju, han är den som sa att när man ska, eller vem är det som är prioriterad när det kommer till att hälsa? Och yusallimu saghiru ala al-kabir. De yngre ska börja med att hälsa på de äldre. Eller hur? Och de som är färre ska hälsa på de som är fler och så vidare. Så här gör han tvärtom. Han är äldre och han går förbi och hälsar på barnen. Varför? För att lära barnen. Visa att de är viktiga. Han går förbi barnen och säger salam alaikum. För att visa att de är viktiga. Många idag, de ska inte bry sig på det barnen. Eller hur? Men subhanallah, det här kan sätta spår hos barnen. De växer upp. Jag minns den här religiösa gubben. Han brukar gå förbi. Han sa alltid salam alaikum till oss. Eller hur? Och han kanske såg oss göra någonting fel. Han sa åt oss, det här är fel, gör inte så här. Och så vidare. Det här sätter spår hos barnen. De här små sakerna, de har en påverkan. Om vi inte gör de här små sakerna, vi som är religiösa, vem ska då göra dem? Eller hur? Så det är viktigt att man planterar de här fröna hos våra barn. Och de säger också en jätteviktig sak när det kommer till att lära sina barn. Det är att leva som man lär. Som man säger på svenska. Lev som du lär. Att vara en god förebild. För många, eller de flesta, kollar inte på vad du säger. De kollar på vad du gör. I slutändan. Eller hur? Vad man säger? Actions speak louder than words. Ja? Agerande talar tyngre än ord. Och vad är det folk gör? De gör det du gör, inte vad du säger. I slutändan. Och vad vissa föräldrar gör, de säger åt barnen att göra bra saker, men själva implementerar inte de här bra sakerna. Säger åt barnen att inte ljuga, men ljuger själv. Eller hur? Säger åt barnen att be, men kanske inte ber själva och så vidare. Vad kommer det här ge för bild hos barnen? Och som araberna säger i så här hikma-vishet, de säger, hur ska skuggan bli rak om pinnen är böjd? Du har en böjd pinne och det lyser sol på den. Hur i hela världen ska skuggan bli rak? Ja. Allah musta. Och de säger också i poesi, in kana rabbul bayt bi duffi dariba fa shimatu ahli al-bayt kulluhum raksu wa hakadha. Att om pappan är den som slår på trumman i huset, så kommer hela familjen att dansa. Ja, det är så. Men vad skulle du förvänta dig? Eller hur? Barnen tar efter sina föräldrar. Och som muslim ska man generellt alltid leva som man lär. Och Allah har sagt i Koranen att det är förhatligt. Kabura makten, förhatet oss Allah, att ni säger det som ni inte gör. Yani atamuruna an-nasi bil-birri wa tansawna anfusakum. Ska ni påbjuda folk till goda och glömma bort er själva? Nej. Man ska alltid först och främst leva som man lär. Men det betyder inte att man har brister, och det har vi alla, att man inte ska påbjuda det goda. Man ska alltid påbjuda det goda, men man måste också leva upp till det själv. Om man vill ha riktiga resultat. Och det här handlar inte bara om våra barn, det handlar om generellt när vi gör da'wah. Att vi går och säger att islam är den bästa religionen och vi är de ärligaste människorna och allting, och sen vi lever värsta kriminella röva livet. Det går inte. Folk, vad gör de för någonting? De här sverigedemokrater och liknande, de kollar inte på vad islam säger för bra, positiva saker. De kollar på de negativa saker som muslimerna gör i samhället. Är det inte så? Det är det de kollar på. En islam säger, bedra inte, lura inte, stjäl inte. De kollar inte på det. De kollar på att det finns folk som stjäl, bedrar och lurar. Eller hur? Så att det är jätteviktigt att man lever som man lär. En annan jätteviktig aspekt när det kommer till barnuppfostran, det är att man är rättvis gentemot sina barn. Om man har flera barn så ska man vara rättvis mot sina barn i allt. Man ska vara en rättvis person. Och är man inte det så kommer det här att sätta i dåliga spår. Det kommer leda till hat. Barn är jätteuppmärksamma på såna här saker. Vi kanske inte ser det. Men att du sitter och gullar med det minsta barnet och barnet som lite äldre inte får den här uppmärksamheten, får inte lika många pussar, hör inte lika många uppmuntrande ord, det här sätter spår hos barnen. Men vet du, ibland de går fram, de slår lilla syster eller lillebror. Eller hur? Vad kommer det från? Kommer från avundsjuka. De vill ha rättvisa. En puss där, en puss där. Du är gullig, du är gullig. Eller hur? Här får du en godis, här får du en godis. Det här sätter spår hos barnen. De älskar föräldrarna. Men är man orättvis så leder det till, ja, det kan leda till hat mot föräldrarna. Och inte minst hat mot en syskon. Att vi blev orättvis behandlade, blev särbehandlade. Du älskar bara honom, du älskar inte oss och så vidare. Så jätteviktigt. Och ett bevis på det här är hadith Nu'man ibn Bashir radiyallahu anhuma, där han säger att hans far gav honom en mark. Och hans mor sa, ge honom inte marken tills Rasulullah sallallahu alaihi wasallam har vittnat om den här gåvan. Han ska vara ett vittne på att du då ger den här gåvan till din son. Och när profeten kommer alaihissalam, så säger han till Bashir, har du gett alla dina barn lika mycket? Ja, ni fick alla dina barn en sån här mark. Och då så säger han, nej, det har jag inte gjort. Och då så säger profeten alaihissalam, fattaqullaha wa'adilu baina awladikum. Frukta Allah och var rättvis mot dina barn. Frukta Allah och var rättvis emot alla dina barn. Och han sa, la ashhadu ala jawr. Jag ska inte bevittna någonting som är orättvisa. Så att ge ett barn någonting och inte ge ett annat barn kallade profeten alaihissalam för jawr, vulm, alltså orättvisa. Och det är motsatsen till rättvisa. Och då förstår man att det här är haram. Det är inte tillåtet att vara orättvis i sina barn. Och så sa han en annan jätteviktig sak. Vill du att dina barn ska vara lika goda mot dig? Vill du att de ska vara lika goda mot dig? Att alla ska vara lika snälla mot dig och respektfulla mot dig? Han sa ja. Och då så sa han, då kan du inte göra så här. Är du orättvis i att ge dina barn vissa saker, kommer de att vara orättvisa att ge dig dina rättigheter. Subhanallah. Det du ger kommer tillbaka. Var rättvis mot dina barn och inshallah de kommer att vara rättvisa mot dig. Den här hadithen handlar om en hibba. Att skänka någonting, att ge någonting till sina barn. När man ger någonting så ska man vara rättvis i sina gåvor. Och då säger här ulema, det här är en generell gåva. En gåva som är utan orsak. Ja, till exempel nu, du ska komma hem ikväll och du går förbi affären och du köper en chokladkaka. Du kommer hem, du ger det till ett barn. Du har tre barn. De andra barnen kollar på och säger varför. Bara sådär, utan någon som helst orsak. Tre barn, en barn får en chokladkaka. Det här är haram, inte tillåtet. Men om det däremot finns ett behov för att ge en gåva till ett barn och inte ett annat, så är det tillåtet. Som Ibn Uthaymin säger, att till exempel ett barn ska börja skolan nu och du går och köper till honom en ny skolväska, du köper till honom skolböcker, skolpennor och så vidare. Han får nya gympaskor eller whatever, ni vet, man köper nya saker till barnen. Och de andra barnen har redan de här sakerna. Är det då din skyldighet att gå och köpa samma sak till alla barn fast de inte är i behov av denna sak? Nej. Rent logiskt behöver inte göra det. Här finns det ett behov som ska tillgodoses av ett barn och de andra barnen har inte samma behov. då är det tillåtet. Men om de sen skulle börja skolan efter ett år, då köper du samma saker till dem. Här finns det ett behov. Du har äldre barn. Vissa jobbar har det bra. Ett barn har det svårt. Han har inte råd att betala hyra. Får du ge honom en summa för att betala hans hyra? Ja. Här finns ett behov. Och det är inte så att de andra kommer ta illa upp. Utan de förstår att här finns det ett behov. Och vi hamnar i samma knipa. Pappa kommer hjälpa oss också. Hänger ni med? En annan fråga. Om du har flera barn, får du då särskilja barn med gåvor för att de gör en viss uppgift? Till exempel du har tre barn och du säger det barnet som diskar får 100 spänn i veckan. Två barn säger vi vill inte diska. Ett barn säger jag vill diska. Och han får 100 spänn i veckan. Är det här halal eller haram? Det är halal, precis. Det blir som en lön. Det blir som en lön för ett arbete. Och även om barnen skulle vara vuxna och du anställer ett barn, han jobbar med dig i ditt företag och du ger honom en lön, så har han rätt till detta. Det faller inte in under att du har en orättvis gåva. Och de lärde nämner också här ett annat undantag där man får särskilja är om vissa av ens barn skulle bete sig dåligt. Vara grova syndare eller kanske ahlubida eller göra saker som är fel eller göra saker som är fel med pengarna. Då får du avstå från att ge dem gåvor för att markera och inte stötta dem i att göra något som är fel också. Okej? Okay? Det händer och alla vägleder. Vissa föräldrar har barn som tar narkotika. Ska de ge barnen pengar? Nej, ska inte ge barnen pengar. Om de vet att de kommer gå och köpa narkotika för pengar. De kommer stötta dem i någonting dåligt. Så här är också ett tillfälle där man inte behöver vara rättvis. Och det är sunt förnuft. Men generellt så ska vi vara rättvis mot sina barn. Och då säger här ulama i allting. I kramar, i pussar, i hur man pratar med dem. Så ska man alltid försöka vara rättvis mot sina barn. Ta med en fråga som här också dyker upp. Och det är, får man ta tillbaka en gåva man har gett ett barn? Generellt, alltså du gav en halal gåva till ett barn. Han fick en ny mobil. Får du ta tillbaka den?
Ja.
Ja, har vi någon annan åsikt? Nej, man får ta tillbaka den. Varför? För att profeten a.s.w. sa, det är inte halal för en man att ge en gåva och sen ta tillbaka den förutom från sina barn. Förutom från sina barn. Och den hadithen är sahih. Och en annan man kom och klagade och sa, ja Rasulullah, min pappa tar pengar från mig. Min pappa tar pengar från mig. Har han rätt att göra så? Och då så sa profeten a.s.w. du och dina pengar tillhör din far. Jag kan inte säga någonting. Så han får göra det. Men självklart inte så att han skadar sitt barn. Att farsan tar pengarna och går och köper en ny platt tv och sonen har inte råd att betala hyra. Nej, det får han inte göra. Och så vidare. Utan det ska vara att pappan är behov och det finns pengar över och så vidare. Då har man en försörjningsskyldighet mot sina föräldrar. Så här generellt så får man som muslim inte ta tillbaka en gåva som man har gett till någon. Och profeten a.s.w. liknade det med att en hund som spyr och sen äter upp sina spyor. En person som ger någon en gåva och sen tar tillbaka gåvan. Det är som en hund som kräks, spyr och sen slickar upp sina spyor. Ofräscht, eller hur? Och lika äckligt är det att ta tillbaka en gåva som man har gett till någon. Så ger man en gåva, chalas. Ta inte tillbaka. Förutom om det skulle vara från dina barn och det finns ett behov i allting. Och man har ju också som förälder en försörjningsskyldighet till sina barn. Man har en försörjningsskyldighet till sina barn som vi har talat om innan. Pappan måste försörja sina barn. Och profeten a.s.w. sa kafa bil marri ithman an yudayya man yaqut. Det räcker som synd att man försummar den som man är skyldig att försörja. Det är en synd att inte ta sitt ekonomiska ansvar. Det här är också som han har fått erfara. Folk som inte vill försörja sina barn. Kanske till och med efter skilsmässa du försörjningsskyldig. Jag bryr mig inte. Eller pappor som bara sitter hemma. De vill inte jobba. De vill inte gå till arbetsförmedlingen. Han säger till morsan gå och jobba. Subhanallah. Allah kommer fråga dig på domedagen, vad är det här för attityd? Du är al-qayyim, det är du som ska försörja familjen. Sitter hemma och jobbar och kanske tar ett bidrag och ljuger och så vidare. Allah måste. Så mannen är den som ska försörja. Två sista punkter vi kommer att gå igenom här i barn och fostran. Vikten av att uppfostra ens barn med barmhärtighet, kärlek och ömhet. Och där har vi ju en god förebild i Allahs sändebud alaihissalam. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. Vi har en god förebild i Allahs sändebud alaihissalam. Det kommer en beduin till profeten alaihissalam och han säger till profeten alaihissalam: pussar ni era barn? Och då så säger profeten: ja, vi pussar våra barn. Och då säger han: jag pussar aldrig mina barn. Och då så säger profeten alaihissalam till honom: vad ska jag göra med dig om Allah har tagit bort rahma från ditt hjärta? Vad kan jag göra åt saken om Allah har tagit bort rahma från ditt hjärta? Subhanallah. Och liknande hadith: en gång så pussade profeten alaihissalam al-Hassan eller al-Hussein, och det satt en man där från sahaba som sa: wallahi, jag har 10 barn, jag har aldrig pussat något av dem. Ja. Och då så sa profeten alaihissalam: men la yarham la yurham. Den som inte ger rahma kommer inte få rahma. Om du inte ger barmhärtighet kommer du inte få barmhärtighet. Så det är rahma, barmhärtighet, att pussa sina barn, krama sina barn, leka med sina barn. Det är rahma, subhanallah. Och det är någonting som man ska ha som förälder. Vi finner också att profeten alaihissalam brukade bära hans barnbarn Umama i bönen. Hon var en liten spädbarn. Han bar henne då han stod upp i bönen. Satte ner henne då han gjorde rukå och sujud. Och sen när han ställde sig upp så bar han henne igen. Varför gjorde han så för? Rahma, barmhärtighet. Barnen kan bli otåliga. De börjar liksom gråta och så vidare. När han ville ibland avse att be lite längre. Och han hörde ett spädbarn gråta i bakgrunden av moskén. Vad gjorde han för någonting? Han förkortade bönen. För han hade så mycket omsorg. Brydde sig mycket om den här känslan som modern har för sitt barn. Subhanarrahma alaihi sallallahu alaihi sallam. Han stod också en gång på al-minbar och höll en khutba. Och då kommer al-Hassan och al-Hussein springandes in i moskén. De hade på sig så fina kläder. Så han gick ner från al-minbar, tog upp dem i sin famn och tog upp dem och bar dem, och så fortsatte han predika. Och så sa han: sadaqallah, Allah har talat sanning då han säger att det finns någon från era barn och amwal som är fitna. De är en prövning. Och så sa han: jag kunde inte låta bli. Jag var så otålig att inte gå upp, gå ner och krama dem. Subhanallah. Och också den kända hadithen då han gjorde sujud. Och al-Hussein radiyallahu anhu var en liten pojke som gick upp och klättrade upp på hans rygg och satte sig och började rida på hans nacke. Det här är profeten alaihissalam som leder folk i bönen i Masjid Nabawi, subhanallah. Leder hundratals människor i bönen, den viktigaste aspekten av islam. Och vad händer? Den här lilla pojken går upp och rider på hans rygg, och han är kvar jättelänge i sujud tills folk trodde någonting hade hänt med honom. Någonting har hänt, någonting farligt, subhanallah. Och så säger han efter bönen: ingenting hände. Jag ville bara inte avbryta honom när han lekte. Och han brukade också leka med barn. Han tröstade barn, som han hälsade på barn. Det fanns en pojke som hette, vad heter han, Abu Umayr. Han gav honom det här smeknamnet. Och vi berättade om honom förut, han som hade en fågel i en bur som hade dött. Och den här pojken blev ledsen. Och då så brukade profeten Ali att han skojar med honom och säger: ja, Abu Umayr, vad har hänt med Al-Nughayr? Han skojar med honom och tröstar honom och får honom glad. Han lekte med Zainab, han säger Zainab, och liksom lekte med händerna och så vidare. Han brukar sätta barn i sitt knä, brukar stryka dem på huvudet och så vidare. Så det vill säga är att man ska ha rahma mot sina barn. Barmhärtighet. Inte bara den här som är sträng och som är hård. Utan man ska vara, självklart man ska vara bestämd. Det finns gränser. Man ska vara liksom konsekvent. Men man ska vara barmhärtig mot sina barn. Jätteviktigt. Profeten Alisa som slog aldrig ett barn eller kvinna med sin hand. Eller hur? Det var bara om det var krig eller någonting sånt. Slog aldrig ett barn, mashallah, utan tillrättavisade barnen. Lärde dem på bästa sätt. Fick dem att förstå saker och ting. Fick dem att älska islam. Inte den här hot, och sträng och superhård och sätter skräck i barnen och så vidare. Nej. Utan mashallah, rahman. Sista punkten för idag. När det kommer till barnuppfostran. Och det är att vara mån om att ens barn umgås med rätt folk. Att de umgås med rätt vänner. Bra sällskap. Varför? För att vännen påverkar. Sahib sahib. Vännen drar till sig. Och profeten alaihissalam sa att el maru ala dini khalili. Man är på religionen eller vägen om sin vän. Så tänk på vem ni tar till vem. Det vill säga vad? Man blir som sina vänner. Man blir som sitt umgänge. Umgås du med dåliga människor, kriminella människor, så kommer du att bli som dem. Umgås du med bra människor, religiösa människor, kommer du inshallah att bli som dem. Och han sa också i hadithen, La tusahib illa mu'mina. Umgås endast med en mu'min. Umgås endast med en mu'min. Inte bara vissa säger sig, men han är muslim. Nej, låt han vara en bra muslim. Finns muslimer som är kaos, eller hur? Det är inte bara för att han är muslim, han är bra att umgås med. Det finns muslimer som är kriminella. Som drar personen mot synder, som är ahlul bidda och liknande. Eller? Utan välj bra vänner till dina barn. Taib. Det finns en annan slags vän. En ny vän som har kommit till den här tiden. Och det är en vän som kallas för sociala medier. Som barnen kanske sitter med och umgås med mer än de fysiska vännerna. Och den här vännen är mycket farligare om det är en dålig vän, vilket det för det mesta är. Och det är också en skyldighet man har som förälder att man har lite koll på den här metaforiska vännen. Vad är det barnet sitter och gör? Och det här är en ny utmaning som vi föräldrar har i den här tiden. Det fanns inte när jag var liten. Det fanns ingen Facebook och Instagram och Snapchat och jag vet inte vad allt heter, YouTube och liknande. Det fanns inte. Det fanns tv, några kanaler på tv, kallas, that's it liksom, videofilmer och så vidare. Men idag det är en hel värld. Allt ligger bara ett klick bort på mobilen, på datan, eller hur? Och det öppnas för en person, ondska, som Allah al-Musta'an förr i tiden kanske skulle ta en livstid att samla på sig. Kan du idag bara se på några klick bort, direkt framför dig. Smutsiga hemsidor, haramfilmer, haram musik och liknande saker. Allt finns bara där. Subhanallah. Och mycket av det här leder till en destruktiv levnadsstil. Det här hiphopen som vi ser, som många ungdomar lyssnar på. De här kvinnliga sångerskorna som många tjejer lyssnar på. Som är liksom står och sjunger halvnakna och sjunger väldigt omoraliska saker. Det här ger en effekt på barn. Det här påverkar folk negativt. Tror inte att det bara är kaos. Det är lugnt. Det är bara musik. Nej. Filmer, serier. Det har en väldigt negativ inverkan på folk. Hur kommer det hela tiden forskningsrapporter om hur ungdomar mår dåligt? Och tjejer mår sämre än killar. Det är Instagram och man ska visa upp sig och man ska vara så snygg och man ska tävla med andra och man får dåligt självförtroende och liknande. Så att jätteviktigt att man som förälder är mån om vad ens föräldrar gör ute på nätet. Vad barnen gör på sociala medier. Man har någorlunda koll. Och det går, jag skulle säga att det är typ nästan omöjligt att stoppa barnen och säga att du får inte ha det. Du får inte ha mobil. Det kan få en motsatseffekt. Men att man försöker ha det kontrollerat. Ha mobil. Ha vissa sociala medier. Vissa kanske, vissa har du inte. Och använd dem rätt. Använd dem inte fel. Och så vidare. Men man försöker lära barn. För i slutändan, de kommer vara själva där ute i den här djungeln. Och vi kommer inte alltid kunna vara där för dem. Och då är det viktigt att vi lär dem det här med att Allah alltid ser dem. Att de ska inte gå in på haram hemsidor för Allahs skull. Inte för pappa och mammas skull. Utan det här är någonting som man inte gör. Det här är någonting som är skadligt. Det här är inte bra. Och att man också som förälder, vad man kan göra. Man kan blocka hemsidor på ens wifi. Eller hur? det som är dåligt, det bara det finns så här funktion, man går in och man blockerar alla gärna pornografiska hemsidor och vissa hemsidor som gärna leder till dåliga saker och så vidare, så att de inte ens kommer in i dem. Det är också en liten sak man kan göra för att markera att det här är inte okej, det är inte acceptabelt. Så det här var några korta riktlinjer beträffande barnuppfostran, och det finns ju mycket mer att säga, men generellt att man försöker att frukta Allah så gott man kan. Att själv vara religiös, själv följa Allah Azza wa Jalls beordring, vända sig till Allah, förlita sig på Allah Azza wa Jall och be Allah att vägleda ens barn. Och sen göra det man kan. Du, yani, tabdul al-asbab, du lär barnen, du hänvisar barnen, du tar dem till korrekt sällskap och så vidare. Och inshallah Allah vägleder dem. Och då kommer barnen inshallah att bli den här ögonstenen för dig, som du kommer att njuta av i dunya och akhira. De som kommer att göra dua för dig när du har lämnat denna dunya. De som kommer att ge sadaqa för dig den dagen du dör. Det är de barnen du vill ha. Inte de barnen som får dig att gråta. De barnen som får dig att bli orolig. De barnen som säger fula saker till dig. Nej, utan uppfostra barnen korrekt. Och jag ber Allah Azza wa Jalla att vägleda oss, vägleda våra barn. Och att underlätta för muslimerna att uppfostra sina barn. Amin. Jazakumullah khairan. Wa barakallahu fikum. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Och om ni har någon fråga så ähna oss här. Är det en fråga här om man ger olika gåvor till sina barn? Är det okej? Okay? Det var en aspekt jag glömde tala om. Till exempel du ger veckopeng. Du har ett barn som är 4 år och du har ett barn som är 18 år. Ska de ha lika hög veckopeng? 18-åringen han vill ha 1000 spänn till exempel. Ska 4-åringen få 1000 spänn? För att gå och köpa klubbor. Ja? Det blir många klubbor, eller hur? Inte för många. Så att man också ger efter deras behov. Det är rättvist att han får 50 spänn och han får 1000 spänn. Han som är 4 kommer inte klaga, han kommer bli jätteglad. Wow, jag kan köpa 50 klubbor, eller hur? Ja? Så att det är okej. Okay. Eller en får choklad, en får klubbor. Och alla blir glada liksom. Men man är rättvis i slutändan. Det är det som vi går tillbaka till. Det var trevligt. Jättebra fråga. När ska man börja lära barnen islam? Är det från 7 års ålder? Många lärare säger att 7 år är sinnu tamyiz, den åldern där man kan få urskiljningsförmåga. De skiljer på höger, vänster, bra, dåligt, och de skiljer på lite saker och ting. Och har inte så mycket koll innan 7 års ålder. Men det betyder inte att man inte ska lära dem någonting innan 7 års ålder. Du kan lära dem att säga bismillah när de äter, äta med höger hand, gå in liksom på toaletten med vänster fot, liknande saker, tvätta sig när du går på toa. Såna här saker kan man ju lära barnen, såna här enkla basic saker. La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, islams 5 pelare, alif bata, alfabetet, fatiha. Du kan ju lära barnen, men ibland, jag tycker det blir lite för mycket. Du ser så här på YouTube, bara, 7-åringen kan hela Koranen. Okej, men vad hände med hans uppväxt? 7-åringen kan hela Koranen. Det betyder att han har suttit sedan han var typ 4 och inte gjort någonting annat. Han har också en barndom. Han behöver gå ut och leka och cykla och spela fotboll och så vidare. Eller hur? Så att det finns lite extremer, förstår du? Men efter 7, även efter 7, det är inte heller så att du ska sitta på koranskola 3 timmar om dagen. Utan yani man mjukstartar. Får dem att älska islam. Liksom. Verklart fint. Bra. Det är en jättebra fråga här. Om musik är haram, vilket det är, hur kommer det sig då att Allah Azza wa Jalla har givit den här musikaliska gåvan till vissa människor? Att de är så otroligt skickliga, de är som genier och de gör musik som bara är som liksom narkotika för själen. Alltså det finns ju här, Allah har givit en person en vacker röst. Det är en gåva. Den gåvan ska användas till någonting bra. Den här personen som gör musik missbrukar rösten. Istället borde personen sitta och läsa Koranen vackert med den här vackra rösten, eller hur? Och då skulle det vara en ni'ma. Men personen missbrukar sin gåva. Det är som en person som Allah gör stark. Allah ger en person muskler. Han är jättestark naturligt och han tränar, han blir superstark. Att han använder sin styrka för Allahs skull är positivt. Att han använder sin styrka och går och slår folk i ansiktet och förtrycker folk är negativt. Eller hur? Så det är ett test att Allah har givit en person en gåva som personen då missbrukar. Och musik kan vara vackert, men det är också det som är faran. Att det då tar över den i själen, förstår du? Det tar över och blir som en knark för själen. Ett rus för själen. Och får en alldeles för stark inverkan och får personen att glömma bort Allah. Och det är det som händer, att många, eller de som fastnar i musik, än kommer bort från Allah subhanahu wa ta'ala. För att musiken är så stark. Och därför kallas ju också musiken för Satans Koran. Yani Koran och Shaitan. Som Allah azza wa jalla nämner i surat Al-Isra. Wastafziz man istata'ta bisawtik. Att vilseled, Allah säger till Satan, vilseled om du kan med din röst, din lockande röst, din äggande röst. Och då säger här ulema i tafsir, yani med musik. Så mycket av den här inspirationen i musik kommer från Shaitan. Att göra så här bra musik kommer från Shaitan. För att den ska ha stark inverkan och få folk bort från islam. Okej?
Det handlar om inte det annat än det. Jag tänkte kvalitet och så här legitimt när man har butiken och kollar. Är all form av, jag vet inte, kvalitet, det finns ju så här kvalitet från objektiv funktion. Men så all kvalitet tror jag inte är haram. Men legitim, hur är det? Är det
pektin.
Pektin, ja.
En broder frågar om gelatin och pektin. Så gelatin från svin är ju haram.
Pektin.
Nej, jag svarar här. Gelatin från svin är haram. Gelatin från vegetariska saker är halal. Och gelatin från nöt är halal så länge köttet är halal. Och vad gäller pektin? Pektin kommer från bär. Bär. Bär, alltså jordgubbar och bär. Alltså. Det är naturligt. Pektin är inte animaliskt. Så pektin är halal.
Jag tänkte på det här med en som förälder. Man kan ibland ta tillbaka en gåva som man ger till barn. Barn, vad är det här? De som är under könsmogen ålder?
Alla.
Alla.
Det kan alla. Vara barn. När du är 50 år och din pappa kommer att ta tillbaka en gåva från dig, det är bara att gilla läget.